Och det firas ju då till minne att Jesus, precis som jag sa vid barnens ljus här, till minne av att Jesus bär fram i templet. Och det läser vi bland annat om i Lukas 2. Och där blir det då uppenbarat för de här två människorna som har stått och varit i templet i väntan på att få möta Guds Messias. Det är Simeon och Hanna. Och när Jesus kommer in så får de se vem han verkligen är. Det blir uppenbarat för dem. Det här är inte vilken liten bebis som helst som idag bärs fram. Utan det här är Guds utvalde befriare. Det här är Messias, den utlovade frälsaren för hela världen. Och det är Jesus som är uppenbarelsens ljus. Jesus är världens ljus. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och vi inbjuds att få ta del av Guds ljus. I det som är vårat mörker, i det som är våran glädje, får vi bjuda in Guds ljus. Jesus själv in i våra liv. Och så får vi leva i den sanning som Jesus uppenbarar. Vi får gå den väg som Jesus visar. Och så får vi ta emot det liv som han ger. Det här är ju en gåva som räcks oss idag, den 8 februari 2026. Att ta emot och växa i, erfara. Men främst är det ett liv att leva. Och det här livet pågår ju mitt i församlingen. Du är en del av det livet precis just nu när vi firar gudstjänst. Men om ungefär 1,5-2 timmar, då kommer de flesta av oss att gå härifrån och vi går hem. En del av oss går till det lilla hushållet. En del av oss är ensamma, andra lever i större familjer. Men dagens predikan handlar om efterföljelsen av Jesus, av gemenskapen med honom som pågår dagligen hela veckan och mellan de gånger som vi möts här i kyrkan i gudstjänst. Och det livet är ju tänkt att delas med andra i vardagen. Så att tron ska hitta uttrycksformer och källor i det som är vårat vardagsliv. Oavsett om vi bor i ensamhushåll eller i en stor familj. Och här kommer vi till dagens tema. Livsnära smågrupper. En källa till liv också mellan gudstjänsterna. Och bakgrunden till den text som vi hörde Gunilla läsa förut. Det är ju att anden har nu fallit på pingstdagen. Petrus, han håller en predikan med en stor och helt förnyad frimodighet. Han talar om Jesus. Vem han är, vad han har gjort och hur han har uppstått från de döda. Och nu har anden kommit över alla lärjungarna. Och människorna bara drabbas. Vad ska vi göra? På vilket sätt påverkar det här och angår våra liv? Och så berättar Petrus, ni behöver vända om till Gud. Ni behöver gå tillsammans med honom igen. Då finns räddningen. Döp er, ni får förlåtelse för era synder och ni får det här livet tillsammans med Gud. Och den dagen så exploderade, läser vi. 3000 människor blir på något sätt gripna av det här. Att Jesus har inte bara dött och uppstått. Han har farit i himlen. Anden har kommit. Gud är här. Och vi får ta emot det. Nu är det inte längre 12 lärjungar. Det är inte längre 72 lärjungar. Eller de här 500 som hade sett Jesus uppstå. Utan nu har församlingen ökat. Och de är flera tusen. Hur lever de i ett fortsatt lärjungaskap av Jesus när han inte var där? Och när det hela tiden kom nya människor till tro och till gemenskapen. Hur fortsatte den där första församlingen att vara lärjungar? Och Gunilla läste ifrån apostlagärningarna. Det är några tydliga kännetecknen för de här Jesusföljarna. De var frimodiga. De delade sin tro. De deltog troget, står det, i undervisningen, i gemenskapen, brödbrytelsen, alltså nattvarden, i bönerna. Det skedde under och tecken. Alla troende var tillsammans. De hade någon form av ägande gemenskap. De hjälpte varandra. De sålde saker för att kunna se till att alla fick sina behov tillgodosedda. Man höll samman. Man möttes varje dag, troget i templet och i hemmen. Man gjorde det i jublande innerlig glädje. Man prisade Gud, man var omtyckta av folket och fler kom till tro varje dag. Ganska många kännetecknande tecken på de första troenden. Men trots att de var så här många, eller kanske på grund av att de var så här många, så var hemmet en viktig plats för dem att mötas och att dela livet och att dela tron. De möttes också i templet. Det här var inga liksom som stod mot varandra, utan det var i hemmet och det var i templet med olika funktioner. Och så fortsatte det att se ut i Nya testamentet när församlingar bildades. Man fortsatte att mötas i hemmet. När Paulus avslutar flera av sina brev så skickar han gärna hälsningar till de som samlas i husförsamlingar. I Romarbrevet 16 avslutar han: hälsa till Priskilla och Aquilla och hälsa också församlingen som möts i deras hus. Han säger likadant i Kolosserbrevet kapitel 4, men då är det en annan man som har öppnat upp sitt hem och har en församling där. Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. De första församlingarna möttes alltså i hemmen och i templet. Och det var gemenskaper som var livsnära. Alltså man delade vardagslivet med varandra. Och hur man gör det, det ser självklart väldigt olika ut beroende på vilken kultur man finns i och i olika tider. Men vi behöver fundera på, vi som sitter här idag, du som kanske hör den här predikan i efterhand. Hur ser det här livsnära livet ut för oss var och en? Hur lever vi livsnära med andra människor? Och hur lever vi livsnära med dem som vi lever sida vid sida med, som vi kanske möter här på söndagar i den stora samlingen i gudstjänsten? Vi finns i ett kontext som präglas av självständighet, av ensamhushåll och för många med en väldigt fylld almanacka och agenda, och vi har åtagande av alla möjliga olika slag. För de som, av oss som inte kommer från Tranås, så innebär det också att vi troligtvis inte har så många av vår familj eller släkt här på nära håll, utan de finns någon annanstans. Men trots fyllda almanackor eller ensamhushåll eller familj långt borta, så är det här behovet av mellanmänskliga, livsnära relationer superviktigt för att vi ska må bra som människor. Tron behöver också livsnära relationer och gemenskaper för att den ska kunna växa och må bra. Tanken är ju att man ska, när man föds, så föds man in i en familj, och förhoppningsvis så är ju det en enhet, en gemenskap där vi lever livsnära. Vi delar vardagslivet och man är trygg i sin familj, så man kan dela både det som man är orolig för, det man gläds åt, och så delar man ett vardagsliv. Men tron behöver också delas på ett vardagligt sätt. Och om man inte naturligt finns i ett sådant sammanhang, så kanske man inte märker riktigt att man kan bli svältfödd på den där andliga trons livsnära gemenskap. Om du inte möter andra människor och lever isolerad. Vi kanske minns hur det var under pandemin. Man klättrade på väggarna och att man inte fick möta varandra. Då märker vi det. Men ibland kan den här svälten i trons liv inte märkas så tydligt, kanske för att vi inte är vana vid det. Tanken är ju precis att man föds in i en familj och får det här. Men också när man blir en kristen, när man väljer att följa Jesus, när tron föds och upptäcks, så är tanken att man föds in i Kristi kropp. Att man föds in i den där gemenskapen, där det finns ett sammanhang där jag kan få plats med hela mitt liv. Med hela mitt liv. Med hela mitt liv. Det där som kanske inte är så vackert. När tvivlet bara gastkramar mig och jag inte vet om jag vill vara troende eller orkar vara det längre. När jag bara är uppfylld av Guds ande och det jublar och bubblar i mig. Församlingen är tänkt att utgöra små, små grupper där vi kommer livsnära. Delar vardagsliv och delar tron. När man pratar om ett liv med Gud och i Gud så är det omöjligt att inte tala om gemenskap. Gud själv är ju det i sitt väsen. Han är fader, son och ande, en ständigt pågående gemenskap. Och när Gud räddar oss, när vi blir ett Guds barn, så blir vi ett Guds barn. Vi får syskon, vi får föräldrar, vi kommer in i en familj. I Korinthierbrevet 12 står det, ni är Kristi kropp. Och ni var och en lämmar till för varandra. Om jag nu har glädjen att finnas med i en livsnära gemenskap så bör den naturliga frågan vara, vem kan jag bjuda in att vara med i den här gemenskapen? Vem finns någonstans runt omkring mig som kanske inte har så många nära relationer eller har familj här eller har någon att be tillsammans med? Eller att bara ställa de där dagliga frågorna eller få höra att någon vill veta hur har din dag varit. Och vi får aldrig vara så rädda om vår egen gemenskap att den inte skulle rymma fler. För om jag har fått glädjen och nåden att tillhöra en liten grupp och gemenskap så har ju jag möjligheten att bjuda in fler i den. Ett av kännetecknen för efterföljarna till Jesus var att de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förenas med dem. Det där är ett ruskigt starkt ord. Att bli förenad med någon annan. Men det är så Gud har tänkt att gemenskapen, att hans kropp ska fungera. Att vi är enade och sammanfogade med varandra. Och enligt den här undersökningen som vi gjorde för ett par år sedan, NFU, så har det kommit fram 8 stycken saker som gör att församlingar mår bra. Livsnära smågrupper är en sån faktor. Och när de som har gjort den här undersökningen har analyserat och tittat på resultaten så kommer de fram till att den här livsnära smågrupper sticker ut. Alla de här olika sakerna behövs. Men det här är, om någon är lite mer specifikt nödvändig, så är det just den här gruppen. Livsnära smågrupper. Varför, kan man fundera på. När jag tänker efter bara själv så, ja, i den här lilla gruppen, där tränas ju och praktiseras många av de andra sakerna. Här lär vi oss att leva i kärleksfulla relationer. För när du får veta något om en annan människa som delar sitt liv, då föds ju en kärlek, en djup kärlek till den personen. Här är det naturligt att den hängivna andligheten får uttryck. Vi får möjlighet att pröva liksom våran tro och utforska vilka gåvor, behovsorienterad evangelisation. Det här finns ju liksom i den lilla gruppen. Vi prövar och upptäcker våra gåvor och vi får möjlighet att öva i den lilla gruppen. I den stora gruppen, i våran gudstjänst, samlar det ofta många människor. Här är det inte så enkelt att sätta igång och utforska och upptäcka sina gåvor. Om alla skulle göra det varje söndag skulle man kunna tänka sig att det skulle bli lite rörigt. Den lilla gruppen är den goda platsen att öva. Och i första Korinthierbrevet 14:26 så står det så här. Vad innebär då detta, bröder? Jo, att när ni samlas, då har någon av er, då har var och en av er något att bidra med sång eller undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. När ni samlas, ja, förslagsvis i den lilla gruppen, då kommer alla att ha möjlighet att få pröva sina gåvor, att bidra med den man är och var man har fått som gåva i sitt liv. Vi får möjlighet att på ett praktiskt sätt betjäna varandra och att visa varandra kärlek. Innan Jesus lämnar sina lärjungar så ger han dem ett ganska tydligt befallning. Hur han önskar att lärjungarna ska fortsätta leva i relation till varandra. I Johannesbrevet 13:34-35 så säger han så här. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är inte helt möjligt att komma nära, att bära och älska alla människor på samma sätt. Men alla människor behöver komma nära någon. Bli älskad, få möjlighet att bära och att själv bli buren. Och det sker i den här lilla gruppen. Här övar vi i att älska varandra på djupet. I vårt sammanhang så kallar vi de här grupperna för närgrupper. Och namnet säger vi vad jag längtar och önskar att de här grupperna ska få vara. Vi strävar efter att få komma både Gud och varandra riktigt nära. Genom att våga dela våra liv precis så som de ser ut. Vi vill att det ska vara ärliga samtal. Alltså vi behöver inte frisera tillvaron utan vi är ärliga. Både om livet och om tron. Och så önskar vi att vi ska ha roligt ihop. Det stod ju också i det här bibelordet vi läste att de möttes i jublande uppriktig glädje. Glädjen är en av andens frukter. Församlingen och gemenskapen behöver präglas av glädje. Att vi har det gott och roligt och kan skratta tillsammans. En närgrupp i Lövstakyrkan, vi kommer nära. Vi lever ärligt och vi önskar att vi faktiskt har roligt tillsammans. Och det tror vi ger näring till vårt liv och till våran tro. Och nu har jag bett några stycken, det blev två stycken som kom idag, som ska berätta lite om hur det är att vara med i en närgrupp i Lövstakyrkan. Så jag vill be Karin Windolf och Håkan Wernholt att komma fram. Karin, du är ju nyinflyttad, ganska nyinflyttad. När kom du till Tranås?
Vi kom för 1,5 år sedan, jag och min man Per.
Mm-hmm. Och du har varit med i närgrupp i ett år ungefär.
Ja, precis ett år ungefär.
Ja. Vad har det betytt för dig som nyinflyttad i stan?
Det har betytt mycket, för det är ju... alltså jag... när man kommer ny så är det ju ett bra sätt att lära känna människor. Och vi kommer från en lite mindre församling, Per och jag, i Skaraborg. Och då känns det bra att också ha lite mindre sammanhang här. Jag är en person som också tycker om lite mindre sammanhang. Och då är närgruppen väldigt bra.
Håkan, vad betyder närgruppen för din tro och att följa Jesus?
Ja, den betyder ju liksom att det blir lättare att komma samman och läsa Bibeln. Jag tycker det har varit lite svårt de sista åren att liksom verkligen förstå att man ska läsa Bibeln tillsammans.
Så det gör ni konkret ihop i den gruppen? Och så...
ja.
Ja. Pratar ni om det också, eller hur ser det ut hos er?
Ja, alltså vi har ju sen vi började i församlingen med närgrupper så har vi ju liksom följt lite den planen och sen så har vi tagit olika bibelord och bibelställen och som vi läser kapitel och så har vi ju ofta haft olika översättningar som vi sitter och jämför och pratar om och det har varit väldigt spännande.
Karin, påverkar närgruppssamlingarna din vardagstro på något sätt?
Ja, jag tycker att det gör det. Jag kan säga vi har det lite speciellt, Per och jag, för att vi bor på två ställen. Mm. Så vi flyger och far mycket. Vi har ett boende i Stockholm också där vi har våra barn och barnbarn. Så vi är där väldigt mycket. Mm. Och så är vi nya här i stan. Så att det är lite svårt. Vi kan inte alltid komma till gudstjänsten. Så det kan ta lite lång tid att komma in i gemenskapen och dela tron. Och då blir ju närgruppen någonting som blir lite lättare. Nu missar vi ju en del närgruppsmöten också. Men det blir ändå lite lättare att ha kontinuitet och dela tron i den mindre gruppen. Och liksom bli sedd där.
Mm. Om det är någon som funderar på att vara med i närgruppen eller är tveksam sådär, vad skulle du vilja ge för råd eller tips?
Nej, men jag tänker att det är någonting fint just att man blir sedd och man känner tillhörighet och delaktighet. Och sen om jag får vända på det lite så är det ju också väldigt fint. För jag blev tillfrågad att vara med i en grupp. Mm. Så det är väldigt fint att känna sig välkomnad på det sättet, att bli tillfrågad.
Viktigt att vi, ja, men som jag sa innan, kanske
bjuder in,
ja, precis. Där vi var och en har ett ansvar att göra det. Mm, tack. Håkan, om du har du tips till någon som funderar på närgrupp, är det alltså måste man vara på något visst sätt eller kan man passa där?
Nej, det måste man inte vara, men i våran grupp så måste man vara man.
Ja. Okej. Okay. Så där är
så vi är bara ett gäng gubbar som ses.
Ja, det finns ju lite olika inriktning på en del av grupperna. Men Håkan, jag vill också fråga dig. Du börjar ju i en liten grupp under en väldigt speciell situation i ditt liv där det var svårt. Vill du berätta lite hur du kom in i närgruppen och i den gruppen som då var och vad det fick betyda för dig under den här perioden i ditt liv?
Det var ju så att som många av er vet så gick ju min fru bort hösten 2021 i svår cancer. Och min kära granne Pekka och min barndomskompis Jim Fredin, som en del av er känner. Vi umgicks ju innan som par och sånt. Och Pekka kände ju så och såg på mig att vi behövde ses. Och då blev det under våren 22 blir det ju då som... Vi började träffas vi tre som i en liten egen närgrupp. Och då har vi hållit på nu då i 4 år och träffas. Och det var ju ett sätt i mitt sorgarbete att ha den här gruppen som träffades. Och vi kunde prata om allt. För vi visste att det stannade i det rummet. Och det var väldigt värdefullt för mig.
Stort tack både Håkan och Karin. Jag tycker vi kan ge dem en applåd. Mm. Både att få bli buren när man har behov av det och att finnas med och bära andra. En kvinna i en av våra närgrupper har uttryckt det så här. Att komma till närgruppen, det är som att komma in i en varm kram. Och en annan bra grej, det är att här får man tycka och tänka olika. Att det finns liksom inte krav på en färdigformulerad tro, utan här får man både falla och resa sig. Tycka och tänka och tro och växa tillsammans. Det beskrivs otroligt vackert i 2 kapitel senare i Apostlagärningarna hur den här gemenskapen fortsätter att utvecklas. Hela skaran av dem som kommer till tro var ett hjärta. Och en själ. En summering och avslutning. Livsnära smågrupper hjälper oss att leva i den efterföljelse av Jesus som lärjungaskapet faktiskt handlar om i våra vardagsliv. Ju större en församling är, desto viktigare blir närgruppen för utlevd tro och tillväxt. Här övar vi oss i att få leva i kärleksfulla relationer. Att dela vårt liv, och då vi blir personliga och delar både det som är skav och krav, glädje, längtan, gåvor, så fördjupas förståelsen och respekten för varandra Och vi bjuder in och möjliggör för andra människor att faktiskt bli våra medvandrare och delaktiga i våra liv. Paulus skriver i Galaterbrevet 6: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och så växer vi förståelse och kunskap av vad som är Guds vilja och vad bibelordet faktiskt betyder i vårt dagliga liv och efterföljelse, precis som Håkan berättade. Och det blir inte bara teorier och intellektuell kunskap, utan bibelordet blir livsnära. Och vi går ifrån att vara mottagare av undervisning och av gudstjänstliv till att bli delaktiga och utgivande. Och vi får pröva våra gåvor i en trygg miljö. Och vi får praktisera vad det innebär att bjuda in nya människor i våra liv och i vår gemenskap. Att göra plats för ytterligare en i gruppen. Och det motverkar bekvämlighet, isolering, utanförskap och exklusivitet. Tillsammans bygger vi församling och närgrupper är en viktig byggsten i det arbetet. Låt oss be. Tack Gud att du har gett oss till varandra som gåvor. Det där är så mycket större än vad vi riktigt greppar. Men Herre, du sa att när vi tar emot dig så blir vi ett Guds barn. Vi ingår i din familj, vi blir Kristi kropp. Herre, vi behöver varandra. För vårt mänskliga liv behöver någon som frågar hur jag mår, hur min dag har varit, vad som har hänt i mitt liv. I våran trosvandring så behöver vi också livsnära gemenskaper. Där vi också kan få stå och falla, ibland bära och ibland bli buren. Tack för att livet är en helhet. Och jag ber Gud att våran församling ska fortsätta växa i detta livsnära liv. Där vi inte står på avstånd och betraktar. Utan då vi kommer varandra och dig nära. Också med det som är smärtsamt och svårt. Jag vill den här stunden be för var och en som är här och som kommer att höra den här predikan. Att det ska öppnas vägar för gemenskap, att dela liv. Hjälp oss att vara dina efterföljare som både blir inbjudna i gemenskap och bjuder in i gemenskap med dig och med varandra. Och Herre, jag vill be för den eller de som kan känna en särskilt utanförskap eller ensamhet. Du har gett oss församlingen som en otroligt vacker gåva. Låt oss verkligen få konkretisera det i handling. Att vi ser varandra och om någon känner sig särskilt ensam eller utsatt, att vi lägger märke till det och bjuder in. Och när man inte orkar gå, att vi bär varandra. I Jesu namn. Amen.